Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Jag heter Caroline, jag arbetar här i kyrkan, i teamet. Jag hoppas verkligen att ni har det bra där ni befinner er just nu. Det kan ju vara en ganska intensiv tid. Hur ska jag få den här att hållas uppe nu? Så. Det kan ju vara en ganska intensiv tid nu. Börja på hösten när allting drar igång. Man är åter på jobb. Det är saker som kanske hänger över en lite grann. Alla aktiviteter börjar dra igång igen. Det kanske är skjutsningar hit och dit. Det kanske är saker som ska planeras för att det ska bli till det bästa. Ja, i församlingen eller på andra platser där man befinner sig. Det kan vara intensivt i alla fall. Men det är också lite härligt när det är lite intensivt. Vi som team, vi har varit nere. Vi har haft en intensiv vecka kan jag säga, men det har varit en bra vecka. Vi har varit nere på Älska Norrland, en lägergård på Däckarsön utanför Övik. Så har vi fått ha några intensiva men väldigt, väldigt bra dagar tillsammans med pastorer och medarbetare från hela Norrland. Kollegor från hela vårt norra Norrland, eller hela Norrland. Från vad de säger, från Sveg och upp till Kiruna. Så det är ju en stor yta. Men vi har fått ta del av god undervisning. Bland annat så har vi fått samtala om att vårda sin kallelse. Att slipa på efterföljelse. Vi har pratat om lärjungaskap och uppdraget. Vi har fått samtala om vårt gemensamma arbete som vi gör i Norrland. Lappis, Unite, ALT, TTS Bibelskola. Det är mycket som vi gör. Vi har fått ta några beslut om inriktning och satsning för lånen. Och vi har fått lovsjunga tillsammans. Vi har fått be tillsammans och för varandra. Och lite extra uppmuntrande var det ena kvällen när vi fick, de lämnade micken öppen och så fick man gå upp en efter en som hade någonting om att berätta om vad Gud gör i församlingarna runt om i Norrland. Och jag räknade inte hur många det var, men det var många som var upp och det var väldigt, väldigt fina exempel. Det är en spännande tid som ligger framför. Vi ska idag få fortsätta vår predikoserie. Vi har ju börjat på den röda tråden genom Bibeln. Jag är lite förkyld. Jag kanske snörvlar lite eller så kanske jag kraxar lite. Men det får ni ta hänsyn till. Den röda tråden genom Bibeln. Och Markus har startat med att prata om skapelseberättelsen. Han har pratat om hur synden kom in i världen. När människan valde att inte längre gå Guds väg utan att ta sin egen väg. Och jag ska idag få fortsätta lite på det här. Och det slog mig faktiskt. Jag fick frågan i veckan tidigare av mina kära vänner som skulle sjunga idag. Så här, vad är temat? Och jag bara, syndens utbredelse över världen. Noa. Det blir kul. Men vi ska försöka att prata lite grann idag om hur synden bredde ut sig i världen och vad det betyder för relationen mellan Gud och människa. Kanske kan det ge oss en lite större förståelse av vilka konsekvenser som synden faktiskt fick för vår värld och vår relation med Gud. Men vi börjar med att bara be tillsammans. Tack kära far i himlen för att du är här just nu i det här rummet, Herre. Tack för att vi får ha ditt ord att luta oss på. Tack för att vi har ditt ord som vi får leva med, gå tillbaka till, falla tillbaka på. Tack för att ditt ord vill tala. Tack för att ditt ord vill tala till oss idag. Även med texter och historier som är så gamla, att vi får ta del av det idag och ta in det i den verklighet som vi lever i, Herre. Tack för det som du vill säga idag. Vi ber i Jesu namn. Amen. Yes. Efter att Adam och Eva blev förvisade från lustgården, som Markus pratade om förra gången, så kan vi läsa om deras två första barn. Och alla ni som har gått på söndagsskola eller varit med ett tag, ni vet att det är Kain och Abel som vi pratar om här. En berättelse om hur avundsjuka och osämja ledde till att Kain dödade sin egen bror. Kain hade vänt sig bort från Gud. Han på ett sätt fortsatte i de fotspår som Adam och Eva hade börjat ta när de vände sig bort från Gud, när de gömde sig från Gud. Så gjorde Kain likadant. Han hade vänt sig bort från Gud och kunde därför låta avundsjukan och osämjan ta över. Efter en tid, vi ska inte gå in på den här berättelsen så mycket just idag, men efter en tid så kom det fler och fler människor. Adam och Eva fick fler barn. Världen fylldes av människor. Och i och med det så spreds också syndens konsekvenser över världen. Vi ska börja med att läsa ur första Mosebok kapitel 6 och vers 5-7. För där står det: och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människan på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa: människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta. Både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. Gud och människorna. Man kan säga att det hade gett ringar på vattnet att människan hade vänt sig bort från Gud. Och så fortsatte det vidare generationer, och man kanske kom längre och längre bort från Gud. Och Gud och människorna hade inte den relationen som Gud hade tänkt från början. Människorna hade inte bara vänt Gud ryggen, utan de var också onda mot varandra. Det spreds ondska i världen. Det står att Gud sörjde att han från början hade skapat människan och att han ville utrota dem. I en annan bibelöversättning så står det att Gud ångrade sig att han hade skapat människan. Är det en god Gud som vill göra någonting sånt? Har vi en Gud som kan ångra sig? Är det tryggt? Det står faktiskt också lite senare i Bibeln att Gud ångrar sig. Det är inte bara här, utan det står att han ångrade sig när han gjorde kung Saul till kung. Så det är inte bara en gång han ångrar sig. Vad är det som säger att Gud inte kommer ångra sig igen? Men det är faktiskt så. Det är inte så enkelt, såklart. Det är faktiskt så att ordet för ångra finns hos en profet. Namnet på profeten Nahum betyder faktiskt ångra. Men det betyder mer än ångra. Det betyder också tröst. Men det kan också betyda en sak till. Det kan betyda sorg. Och det hebreiska ordet Nahum, alltså nu är inte jag särskilt vass på hebreiska, utan jag har försökt läsa på bara just kring det här just nu. Men Nahum, man, det är ju konsonanterna man betonar i hebreiskan. Så det är konsonanten N, H och M. Och de blir tillsammans ett övergångsord, kallas det. Det betyder ungefär att ordet sorg övergår till tröst. Gud såg människan, han sörjde mänskligheten. Men så övergår det till tröst. Ordets betydelse, sorg som övergår till tröst. Känslan av sorg ångras och blir till tröst. Där har vi övergångsordet. En trestegsraket skulle man kunna säga. Gud har sorg över människan. Men han har tröst in för situationen. Och det är då Noa kommer in i bilden. För Gud är allt igenom god. Han kan inte göra onda saker. Vi behöver inte vara rädd för att han ska ångra sig igen. Eller att det på något sätt ska bli. Utan han är allt igenom god. Människan däremot är inte allt igenom god. För vi är inte likställda Gud. Och därför kan människan göra onda saker. Och det var något som gått förlorat som Gud ville återupprätta. Människan vände sig bort från Gud. Det fick katastrofala följder. Det var kaos. Synden bredde ut sig i världen. Men Gud är engagerad i mänskligheten. Och han som är allt igenom god ville rädda människan. Gud kände sorg. Men han hade också tröst in i den här situationen. Men man ska ju också kunna ställa sig frågan, varför skapade Gud? Alltså hade inte Gud kontroll över det här? Varför skapade han människor då som på något sätt kunde vända sig bort ifrån honom? Hade han inte kunnat skapa människor som bara levde för Gud så hade det aldrig behövt bli så här. Att man inte kunde välja någonting annat än att det var Gud som var i fokus. Men att Gud skapade oss med fri vilja, det är ju en fullkomlig kärlekshandling. För att vi människor inte på något sätt skulle bli till marionettdockor som Gud på något sätt styrde. För det är inte kärlek. Utan han skapade människan med en fri vilja för att när vi väljer att älska någon, det är då det är äkta. Och Gud ville ha äkta kärlek. Men människan valde synden. Vi gick bort från Gud, vi hängav oss åt synden. Och långsamt men säkert så började det förstöra Guds vackra avbild. Likt en sjukdom som sprider sig i kroppen. Det kanske inte märks så mycket på måendet eller utseendet eller någonting först. Utan det kan ta ett tag innan det börjar synas att den här människan är ju sjuk. Eller att det börjar kännas på riktigt att ja, det är inte bra. Men det går inte alltid så fort. För ju mer som vi syndar, desto hårdare hjärtan får vi. Och snart så kanske vi inte anser att synd är synd längre. Gränser tennis och det som förut inte var okej, det blir okej. Och ju längre tid som går, ju mer plats får synden ta. Och till slut så kommer synden att leda till vår död. Om vi tar en person, som hamnar i ett missbruk till exempel. Säg ett drogmissbruk. Det är ju inte efter första gången som personen tar amfetamin som allting rasar. Det är ju inte efter första gången som hon förlorar all kontroll. Eller alla sina pengar. Eller all sin hälsa. Eller sitt hem eller sin familj. Utan det är en gräns som sakta men säkert tänjs ut. En gräns som sakta men säkert suddas ut. Det kanske går oftare mellan gångerna som personen tar amfetamin. Det kanske är så att det krävs mer och mer för att uppnå det som man vill uppnå. Det händer inte på en gång. Och det är så synden jobbar. Det är inte någonting som bara springer rakt in i en vägg och sen är allting förstört. Utan det kommer krypande. Det kommer smygande. Och det som till början kanske ansågs som ett mindre snedsteg, det blir till slut någonting som kommer leda till vår död. Och det här, det var någonting som Gud inte var nöjd med. Om vi fortsätter i första Mosebok, kapitel 6, och så fortsätter vi bara i vers 8 och 9, så står det: men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Han vandrade med Gud. Många människor, både då, men vi kan ta det in i nutid också. Många människor har vänt Gud ryggen. Många kanske aldrig har vetat någonting annat. Många kanske har tagit ett aktivt val att inte gå med Gud. Man kanske vet på ett ungefär vem Gud är, men att man har valt att inte gå. Det finns människor som är goda i sitt sätt att vara, men man har ändå inte valt Gud. Man bryr sig inte om Gud. Och så finns det människor som gör onda saker. Men vår Gud, han som är alltigenom god, som inte har någon ondska i sig, han vill ha en relation med alla de här människorna. Oavsett om du aktivt har valt bort Gud, om du är en människa som gör onda saker, Gud vill ha en relation med alla människor. Det är den guden som vi får tro på. Gud älskade människorna trots att han var så oändligt besviken över de val som människorna gjorde. Men han älskade dem och han ville lösa detta problem. Så trots människornas svek så bestämde sig Gud för att använda Noa. Var det för att Noa var en perfekt människa? Det tror jag inte. Men jag tror att Noa hade ett hjärta som var nära Gud. Han vandrade med Gud. Så Gud bestämde sig för att göra ett förbund med människan. För att de återigen skulle kunna leva i gemenskap med honom. Man kan säga att Noa, eller Gud, ville ge människan en andra chans. Genom Noa och hans familj. Noa hade en god relation med Gud. Han litade på Gud, han vandrade med Gud, han levde för Gud. Så Noa lyssnade på Gud också. När Gud sa åt honom att göra saker. Så när Gud bad honom att bygga en sån här gigantisk båt. Vi kommer inte gå in på någonting kring dimensioner eller på om det var möjligt eller inte möjligt eller någonting sånt där. Men han bad honom bygga den här gigantiska båten. Mitt på land. Och Noa lyssnade. Folk runt omkring honom trodde att han var galen. Men Noa litade på det som Gud hade sagt. Han litade på att det skulle börja regna. Även om det lät helt galet. Han litade på att Gud var med honom. Och sen blev det ju så. Människorna hånade honom. Han sa, men ni har en chans att vända om. Ni har en chans att komma med. Men människorna valde bort det. Och sen, nej, inte alls. Och sen började det att regna. Ja, de klev på båten, djuren och Noa och hans familj och allihopa. Och så började det att regna. Jorden översvämmades. Den här berättelsen tror jag att jag tror säga att nästan alla har hört på något sätt. Noa litade på att Gud var med honom. Och sen tog det lång tid. Så om vi sen hoppar fram lite och läser från första Mosebok kapitel 9 och vers 8-16. Så står det: vidare sa Gud till Noa och hans söner: se, jag ska upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er. och med alla levande varelser som är hos er. Fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur. Alla som har gått ut ur arken. Alla djur på jorden. Jag ska upprätta mitt förbund med er. Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden. Och Gud sa, detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er. Min båge sätter jag i skyn och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och bågen syns i skyn ska jag tänka på mitt förbund. Det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv. Och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När bågen syns i skyn och jag ser på den ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden. Som ni vet så det slutar regna. De får till slut syn eller ett tecken på att det finns land i närheten. De kan stiga av båten. Inta landet. Och då ger Gud det här löftet till Noa och hans söner. Gud ingår ett förbund med människorna. Ett förbund. Hade ni frågat mig för länge sedan, då hade jag sagt att ett förbund, alltså vadå, ett fotbollsförbund, Norrbottens fotbollsförbund, det vet jag vad det är. Men ett förbund är ju ett sånt där ord som man kanske inte använder så där jättemycket i vardagligt tal. Men ett förbund, det är en djup, nära gemenskap egentligen. Ett förbund sluts ofta under högtidliga former. Alltså det är inte så här bara kan du hjälpa mig med bilen imorgon? Ja, vi sluter ett förbund att jag ska göra det tillsammans med dig. Det är ju inte så gör vi inte, utan vi bara ja, men det lovar jag. Men ett förbund, det sker under högtidliga former. Där de som ingår det här förbundet, de kommer överens om olika saker att förhålla sig till. Alltså man skulle kunna jämföra det med ett äktenskap. Det är en högtidlig, man lovar att älska och respektera varandra. Man lovar att vara trogen mot varandra. Man sluter ett förbund under högtidliga former. Och för att relationen ska fortsätta vara bra så måste man hålla sina löften. När vi gifte oss, jag och Johan, så läste vi bland annat från första Korintierbrevet om kärleken. Att ni vet det är jättekända, allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Och det är som någonting som man, det var ett löfte som vi gav varandra den dagen. Att vi genom allt liksom ska stå fasta i kärleken. Guds löfte, det förbund som Gud och Noa ingår, det handlar om att Gud lovar att aldrig mer utrota alla människor och djur. Och tecknet för det här löftet, det här kärleksfulla löftet, det är regnbågen. Bågen i skyn, regnbågen. Regnbågen idag har ju många glömt egentligen kanske vad den symboliserar. Den används i olika sammanhang i vårt samhälle. Men det den egentligen står för, det är Guds löfte. Vi kan ju idag förklara själva fenomenet regnbåge, alltså hur den uppstår. Nu, det här är jag inte heller, alltså jag är ute på så djupt vatten idag. Först håller jag på med hebreiska och nu ska jag försöka förklara regnbågen. Men så här, superförenklat, och ni får rätta mig om jag har fel. Men regnbågen beror på att ljus går igenom ett annat medium än atmosfären och bryts. Än så länge är det ingen som skakar på huvudet. Det gör att när det passerar en regndroppe så bryts ljusets våglängder olika mycket. Och därför ser vi en regnbåge som består av spektrats alla färger, allt ifrån rött i den ena änden till lila i den andra kanten. Innebär det då att i och med att vi nu kan förklara regnbågens uppkomst, innebär det att att regnbågens betydelse egentligen inte har med Guds löfte att göra? Alltså inte alls, skulle jag säga. Det, när jag pluggade till sjuksköterska, om man läste, det här har jag säkert sagt någon gång förut, om man läste anatomin, det var ju, alltså det är ju så detaljerat allting och sånt där. Just när jag läste anatomikursen, då hade inte jag hunnit bli kristen. Men jag minns att, vad heter det, när jag hade fått möta Jesus, när jag hade fått möta Gud, när jag hade fått liksom en syn på vem han är och allting, då blev det som att de bitarna, alltså det är så här, det är ju helt sjukt att det fungerar som det gör. Det är ju så detaljerat, det är så genomtänkt. Ta allting från immunförsvaret, blodbildningen, alltså hela hjärnan. Alltså det är så detaljerat. Det är ju inte en slump, utan det är Gud som har tänkt på varenda liten detalj. Det är han som har sett till att det är så. Det är han som skapade det här ljusfenomenet, regnbågen. Det är inte ett väderfenomen, utan det är Gud som har skapat det. Det är Gud som har gjort regnbågen som en påminnelse till hans löfte. Och varje gång som vi ser regnbågen, så ska vi tänka på det stora löfte som Gud gav Noa, hans söner och alla deras efterkommande. Vi ska tänka på det och tacka Gud för att han upprätthåller sin skapelse och att han har lovat att aldrig mer före den yttersta dagen ska förstöra jorden, utan att han går med. När vi ser en regnbåge påminner den oss om att Gud älskar oss människor, men att han hatar synden. Ringarna i ett äktenskap påminner om de löften som jag och Johan har gett till varandra. Gud såg nog att människan behöver såna här påminnelser. Någonting liksom som verkligen går att ta på. För att liksom låta oss fortsätta vara i det. Påminna oss om vad vi har lovat, men också påminna varandra om vad vi har lovat. Eller bli påminda om vad andra har lovat oss. Gud använde regnbågen som en sån symbol. I Romarbrevet 3:23 så står det: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi har alla syndat, säger Bibeln. Och synden får fortfarande konsekvenser i våra liv. Gud gav människan en ny start, men det gjorde inte att han utplånade synden. Det gjorde inte att synden försvann. Synden finns kvar i världen. Synden har fortsatt sprida sig genom världen. Om vi fortsätter läsa så kan vi sedan läsa om att människan ville upphöja sig genom att bygga ett torn upp till Gud med Babels torn och det där. Man glömmer fort, kan vi säga. Synden fanns kvar i världen och den finns kvar än idag. Men det vi däremot får ta emot och leva med, det är att Gud sände sin son till jorden för att rädda oss från synden. För vi alla är syndare. Vi alla behöver räddning. Han sände ett felfritt offerlamm som tog vår synd på sig för att vi skulle få stå fria. Och på samma sätt som Gud var med Noa, så är han också med oss idag. Det finns många människor idag som inte vill ha med Gud att göra. Som struntar i Gud. Eller att det verkar konstigt att tro på en Gud när vi ska vara så självförverkligande och allting som det är. Och precis som det var för Noah så kanske man hånade det Noah gjorde, bygget som man gjorde med den här stora arken. Men kanske till och med får utstå att vi blir hånade idag. Men vi får gå med Gud som är lika verklig nu som han var på Noas tid. Jag tror inte att eftersom Noah var en rättfärdig man så tror jag inte att han tänkte rätt åter när floden kom. Och jag tänker inte att vi ska säga rätt åter när människor faktiskt inser att det här är på riktigt. Men vi som står på sanningen. Och vi har en Gud som är lika verklig nu som han var på Noas tid. Det är fortfarande ett gap mellan oss och Gud. Alltså synden gör att vi många gånger väljer fel. Men vi kan välja. Gud gav oss det valet. Vi kan välja att vända oss till Gud och lita på honom. Även när andra tycker att vi är lite galna. Vi kan be Gud om mod att våga stå upp för honom. Och tro på honom även när ingen annan gör det. Men det kan vara obekvämt. Om ni tänker på arbetsplatsen eller något sånt där. Det kanske är själv som tror på Gud. Så vi behöver be om mod att våga stå upp för det. Och vi lever i en tid där människor faktiskt, det är det här det spännande kommer. Just nu så lever vi i en tid där allt mer människor faktiskt vänder sig till Gud. Vi ser unga människor. Det växer upp generationer idag som har ett sånt andligt tomrum. Så när man får tag i ordet så vill man bara ha mer. Jag vet inte hur många som var på Lappis. Men vi har fått höra exempel både härifrån och liksom, alltså det var någonting på Lappis idag som vi inte, eller idag i år som vi inte har sett tidigare. Unga som bara strömmade fram till förbön. Det var unga människor som satt i bibelstudier eller bibelstudier i bibelgrupp, bibelupptäckargrupper, läste Bibeln tillsammans. De som var utsedda som ledare, de behövde inte vara ledare sen, utan de liksom grupperna multiplicerades. Det var så mycket ungdomar som satt och liksom bara hungrade efter Bibeln. Det får vi se idag. Som jag inledde så fick vi ta del på massa fantastiska exempel från församlingar runt om i Norrland. På vad Gud faktiskt gör. Just nu. Vi kanske hör om församlingar i Norrlands inland som måste läggas ner och allt sånt där. Men Gud gör så mycket i Norrland just nu. Alltså ungdomar som blir frälsta, som blir döpta. Vi fick exempel från församlingar där man varit liksom på läger. Och det är, jag kommer inte ihåg siffror för jag skrev inte ner det. Och det jag inte skriver ner det kommer jag inte ihåg. Men det är massor som liksom fick bli döpta. Och de berättade i Övik så var det, sen någon vecka efter så döptes det en kille. Och ja, men ni vet, efteråt så ska han som ledde det sa att ja, men de som vill får komma fram och be för den här killen. Och ofta brukar det kanske vara församlingsledningen typ som kommer fram. Och det kom fram typ 20-25, Benjamin rätta mig, ungdomar som bara ställde sig och bad för den här killen. Det var bara så frimodigt. De bara ställde sig och bad för killen. Församlingen, de som var där, och sa att det var mäktigt. Vi fick höra om kompisar som ringer varandra med FaceTime för att sitta och läsa Bibeln tillsammans. De har liksom fått tag i någonting som de vill fortsätta dela med någon, så de ringer på kvällarna med FaceTime och sitter och läser Bibeln tillsammans. Vi fick höra massa exempel på fler som söker sig till kyrkorna. Nya människor som längtar att få reda på vem Gud är. Men ett exempel som också berörde mig, och det kanske är för att jag själv är mamma. Men det var en som berättade att han såg sin son med sitta, ni vet, så här, nedböjd över Bibeln. Och så grät han. Och så frågade han, hur är det, vännen? Liksom. Och han säger, han talade till mig. Alltså det händer någonting runt omkring oss just nu. Vi kan välja att vända oss till Gud. För när vi gör det, när vi vänder oss mot Gud, då väljer vi också aktivt att vända oss bort från synden. Inte att vi blir syndfria. Vi läste i Romarbrevet att vi alla är syndare. Men för varje gång som en människa vänder sig mot Gud så minskar vi syndens utbredning i världen. Och trots att Gud kanske sörjer våra val i livet, att vi gjorde de här misstagen eller att vi har valt konstiga vägar eller vad det än kan vara, så finns det finns tröst. Precis som Gud sörjde människan på Noas tid, så står han alltid redo i att sorgen ska övergå till tröst. Det finns tröst in i situationen. För Gud, han är allt igenom god. Han vill alltid vårt bästa, oavsett vilka val vi har gjort eller hur långt ifrån honom som vi har vandrat. Så finns det en väg tillbaka. För Gud vill ge tröst. Han har slutit ett förbund med oss och gett oss sitt löfte att stå på. Vi ska ta en stund nu där vi får be tillsammans. Vi kommer spela lovsång i högtalarna. Det kommer finnas förebedjare här ute. Jag kommer finnas här framme också. Och jag tänker bara att ja, men oavsett var du befinner dig, alltså oavsett om du känner att så här, ja, men jag har kommit en bit från Gud, jag har liksom vänt mig lite bort ifrån honom, jag har saker som står i vägen, eller om du bara känner att så här, ja, men jag går med Gud, men jag kanske inte vågar lita på det fullt ut. Jag kanske inte har den där tilliten som Noa hade när han byggde den här stora, stora båten. Jag kanske inte släpper kontrollen riktigt. Eller jag har jättejobbigt med de som hånar mig. Eller de som inte har någon som helst förståelse för den Gud som jag tror på. Oavsett var du befinner dig, oavsett vad det är för tankar som snurrar på, så ta en stund och var i bön. Var i bön för din egen situation. Du kanske känner att du ska be för någon annan. Känn dig fri att be för någon i bänkarna. Eller kom för förbön om du vill att någon ska få lägga handen på dig och be. Vi tar en sån stund tillsammans nu. Och bara få påminna oss om Guds löfte till oss. Vi ber. Herre, tack för din närvaro i det här rummet, Herre. Tack för att du har lovat oss att alltid vara med. Tack för att oavsett var vi befinner oss, oavsett om vi kan känna din närvaro eller om det känns på något sätt som att du är frånvarande, Herre, så tackar jag dig för att du är med. Du har lovat att alltid vara med. Tack för att det inte finns någon situation som är för svår eller för tung eller för komplicerad för dig, Herre, utan att du kan omvandla sorgen till tröst. Tack för att du är mäktig. Tack för att du har kraft. Tack för att du är den som kan vända varenda situation. Tack för att du är en engagerad Gud som älskar oss så mycket att det inte spelar någon roll hur snett vi har kommit, utan att det finns en väg fram. Tack kära Jesus för allting som du har gjort för oss, Herre. Tack för allting som du vill göra. Och tack för allting som du gör i skymundan som vi kanske inte ens ser eller lägger märke till, Herre. Tack för att du aldrig lämnar våran sida. Och tack för att du hela tiden längtar efter en närmare relation med oss. Tack Jesus för att segern är vunnen. Och tack för att vi får stå på din sanning, på ditt hopp, och fyllas av din eviga kärlek. Tack Herre för allting som du gör. Vi ber, vi bara lägger den här stunden i dina underbara händer, Herre. Och så ber vi tillsammans i Jesu Kristi namn. Amen.